Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24. Året lackar mot slut. Det är faktiskt julafton här. Och jag, Henrik Thorsson, pratar med Klaus Stolpe som vanligt. Hej på dig.
Ja, hejsan.
Och är det god jul eller vad är det?
Ja, god jul får vi väl säga. Att, och samma gäller till alla, alla som lyssnar. Frågan är ju om någon lyssnar eller om ni fick valet var över. Men ni kan ju höra av er så vi vet åtminstone.
Ja, åtminstone om ni lyssnar så får ni ha en god jul i alla fall.
Ja, precis.
Men ja, det har ju varit ett fantastiskt år det här. Kanske lite överraskande för oss. Det var ju väldigt fart när Trump blev vald och han agerar ju liksom som han är redan president och allt möjligt. Men ja, bara den här senaste veckan har det väl varit en del händelser som är helt intressanta verkligen. Jag vet inte om det senaste var det där med att han uppträdde ju någonstans här igår eller vad det var och pratade om Panama-kanalen.
Det är en väldigt viktig kanal för att man slipper åka runt Sydamerika ifall man kommer med båt och vill ha en kortare väg. Så att det finns ju mycket att berätta om det där. Den här kanalen startade ju under Theodore Roosevelt redan för att Panama hörde till Colombia. Men det har vi tagit upp i den här Mr. President-serien. Men amerikanerna lovade ju då garantera Panamas självständighet från Colombia på villkor att man fick bygga den där kanalen så att den var amerikansk helt enkelt. Sen bestämde Jimmy Carter 1979 att kanalen då skulle få ägas av Panama från 99 och framåt. Och nu då så tycker Trump att det är för höga avgifter som amerikanska bolag då hamnar att betala för att få använda den där kanalen. Men vad han då är villig att göra för att lösa det här problemet vet fåglarna, men att han är ju inte president ännu, men att det är ju liksom han skäller ju showen helt enkelt. Man ser ju inte så mycket av den sittande presidenten.
Nej, just det. Nej, men Theodore Roosevelt var ju väldigt aktiv, som vi berättar, i Sydamerika. Visst var det så, även på andra sätt. Men jag menar, det är ju en person som, om nu Trump är på väg att göra saker där, så Roosevelt var väl en väldigt Duracell-kanin, har du beskrivit honom som. Och på sätt och vis är ju Trump också det. Men sen, Trump är ju en populär president just nu, men kan han någonsin... För Theodore Roosevelt var jättepopulär, var han inte så president?
Jo. Nej, men det är ju svårt för vem som helst att bli populär idag i och med att USA är så splittrat. Så att,
det var en annan sak på den tiden.
Ja, att ännu liksom, ja, vi behöver inte gå någon längre tillbaka än början av George Bush, den yngres presidentkarriären, kort tid efter det här med 9-11 och sånt, så var det liksom 9 amerikaner av 10 som tyckte att han sköt sitt uppdrag väl, men att det finns ingen chans att någon president skulle kunna få det idag oberoende liksom hur duktig de är.
Just det. Men det här med Panama, hur är det någonting farligt med det, eller är det mera en sån här politisk fråga, tror du?
Jag tror att det är någon sån här utspel helt enkelt. Han sett någon annan skulle liksom angripa det där problematiken på ett annat sätt, att kan vi fördela om de här avgifterna, för de känns inte rättvisa. Men att likadant, så en annan sak som jag såg här, så var ju han har ju också föreslagit att Kanada ska bli USA:s 51:a delstat, och alla den här premiärministern, guvernör Trudeau och så vidare. Jag börjar fundera här att vad har Kanada för folkmängd, för jag visste inte, men att det är tydligen 37 miljoner, alltså ungefär samma som Kalifornien som ju den största. Men jag menar, jag kan ju bara berätta åt Trump då ifall han lyssnar på det här, att då förlorar republikanerna representanthuset ganska effektivt, för att Kanada skulle få då ungefär 50 platser i representanthuset, och jag vågar väl påstå att ja, typ 30-35 av dem som skulle gå till demokraterna i sådana fall, eftersom Kanada är ett bra mycket mer liberalt land än vad USA är, så jag tror no, det är leka med siffror och leka med tanken här bara förstås.
Franskan, hur gör man med det då? Ska man höra?
Ja, men precis, precis.
Men i alla fall, det här, det som har varit är ju detta som har hänt med kongressen förra veckan. Men innan vi tar det, så en sak som är lite slank förbi, i alla fall i Norden tyckte jag, det var den där, vad heter hon, Fanny Willis, som var åklagare mot de här valfuskgrejerna i Georgia. Det var ju massa om henne förut. Och någonting som du berättade om hände med henne, och kanske hela fallet också egentligen.
Ja, alltså hon har ju blivit petad åt sidan, den där åklagaren, så att det betyder ju att det blir ju rimligtvis inget av det där åtalet rörande försöka till valfixning i Georgia då för 4 år sedan. Alltså det handlar ju om telefonsamtal då Trump ringer till valchefen och kräver att han ska hitta de röster som behövdes för att Trump ska ha vunnit i Georgia den gången. Och det är ju dessutom så att det där telefonsamtalet finns ju inbandat, så det är ju ingenting vi behöver liksom tjafsa om här. Och nu är det ju helt klart att han nu gjort sig skyldig till att han uppmanar ju valchefen i Florida att hitta de röster som fattas. Men att jag var väl naiv och trodde att det skulle kunna bli någon fällande dom av det, men att nu det rinner ju ut i sanden i alla fall. Det är precis som du säger, att det här passerar ganska obemärkt här.
Ja, men är det...
Men om man tycker om att sitta och surfa på nätet och läsa artiklar från USA, så hade det ju varit mer om det där naturligtvis.
Men tror du att det beror på... Det var ju någon historia om att hon på ett vis anställde en som hon hade en privat relation med, och kanske även den personen fick lite förmånlig behandling i det fallet. Var det föll på, eller tror du är det politiskt?
Jag vet inte riktigt, jag bara konstaterat att hon har petats åt sidan och i förlängningen så kommer det att leda till att hela det där fallet rinner ut i sanden helt enkelt.
Sen
om det är ju fullt möjligt att hon har betett sig fel, men jag menar det går väl att byta åklagare och köra vidare, men att nu är slutsatsen att det här är bara ett exempel på att det kommer inte att bli någonting av det där.
Men okej, men på tal om då att Trump kallar ju Trudeau i Kanada för guvernör, guvernör och så vidare. Och sen då, det som har varit på tapeten nu, det är ju att Trump får heta vicepresident, och sen är det Musk som är president Musk. Då, massor av folk som säger det i kongressen och även så i media. Och det var ju för denna cirkus som var förra veckan, innan den amerikanska staten liksom stänger ner för att de inte har några pengar kvar, som har hänt några gånger förut och vi har pratat om det. Men det är liksom en konstig grej tycker vi. Men det var nära att det skulle hända. Det var väldigt hit och dit historia här förra veckan.
Turbulent kring det. Jag tror att det var en orsak sen, som en av de sakerna som gjorde att det där Georgia så föll i men att det löste ju, så det blev ju ingen nedstängning. Nej. Men att det var ganska intressant att följa med det i alla fall, för att det handlar ju om att alltså 3/4 av alla de här statliga myndigheterna så berördes ju inte, för att där var budgeten redan behandlad för deras del, men bland annat det här ministeriet för inrikes säkerhet var indraget, och det var frågan om totalt 800 000 anställda från olika myndigheter som berördes, och att hälften av den då riskerar att bli permitterade, men att den andra hälften bedömdes ha så pass viktiga uppgifter att de helt enkelt skulle få hamna och jobba utan lön tills det skulle ha löst sig, vilket det skulle ha gjort förr eller senare. Men då börjar snacka om att det Elon Musk har mycket med det här att göra, och en del då just om du var inne på att skämta i termer av president Musk och så vidare, och bara en tanke som slog ju mig, att får Trump höra den där benämningen tillräckligt ofta så blir han väl inte glad, för han är ju inte direkt känd för att vilja dela av sig med uppmärksamheten inte. Sedan förresten, ifall det var någon som frågade om jag tror att Musk kan bli president, eller om det finns
någon nu,
att, men grejen är att han är född i Sydafrika, så att han är inte ens valbar.
Nej.
Och nu kom jag på en sak till, får jag säga det också. Det var så att det här med Panama-kanalen som vi talade om för en stund sedan, så man måste ju då, som jag just var inne på, så måste man ju vara född i USA för att kunna bli president, men att jag minns att det var ju tal om det i samband med att Obama blev vald första gången, inte bara det där med att man hävdade att Obama inte var född i USA, men den här John McCain, alltså motståndaren, så han var ju född i den där kanal, han är född i Panama.
Ja, det är sant.
Just. I den där kanalzonen helt enkelt. Men att det var ju amerikanskt territorium, ja. Så att det var inget problem. Det var inget snack om saken alltså. Men att det var bara... Det var liksom klart fall att han var valbar, men att det tog att han född i Panama.
Jo, precis, ja. Men...
Det där var dagens nördigaste inlägg från min sida, tack.
Varsågod. Men, men tillbaka till det här med nedstängningen och budget. Jag menar att dels har ju Trump funderar ju på att ändra det med birthright, att man blir född i USA så ska man bli medborgare. Så att det kunde han ju ändra i så fall. Men det jag hörde annars är ju att Musk skulle kunna bli talman.
Ja, det är sant det också, jo, att det har spekulerats i det. Och det är en ganska intressant grej för att, för det har jag aldrig tänkt på, men att man måste alltså inte vara, alltså Elon Musk sitter ju inte i representanthuset, men man måste alltså inte vara medlem av representanthuset för att bli talman. Och det har jag aldrig tänkt på för så att jag vet inte alltså, har det till och med någon gång funnits någon som har varit talman utan att vara invald i representanthuset. Jag som aldrig, nog klart det skulle vara enkelt att googla en sån där grej, men jag har aldrig tänkt på saken kort och gott.
Nej, men på ett sätt, jag tänker, när jag hörde det så tänkte jag att ja, men det vore ju bättre. För att om han var det, än att han sitter och håller på med sin konstiga pseudomaktutövning vid sidan av hela tiden. Jag menar, han är uppskattad, han har Trumps liksom öra, och det blir så orent som det är nu. Om han var talman så skulle det vara... Det skulle förenkla, det tycker jag. Eller tänker jag helt fel där?
Ingenting är väl rätt eller fel, men att jag tror ju inte att han skulle vara intresserad av att börja. Han är ju liksom den här borna affärsmannen och vet väl kanske, jag tror inte han fattar vad han har gett sig in på eftersom politikens värde är lite annorlunda än affärsvärde, men att sitta där och klubba av ärenden som han är ointresserad av, så det, jag kan som inte föreställa mig honom i den positionen helt enkelt.
Nej, okej, så att han kanske trivs bäst med att skicka sina tweets och påverka på det sättet egentligen.
Ja.
Det är så han vill ha det. Men,
och för att undvika några missförstånd, så att inte tror en del är så seriösa i de spekulationerna heller, utan det är någon som har kastat fram något och så har liksom börjat leva sitt eget liv.
Nej, men alltså det är ju jättesvårt att bedöma, därför det är ju tweet han skickar ut, och det är ju ett fritt land, man får ju skicka ut vad man vill, visserligen 100 stycken och många människor. Jag menar, tydligen sa talmannen som finns nu då, Johnson, att han hade pratat med både Musk och Ramaswamy på kvällen om det här budgethistorien, så att han har ju även andras öra då, Musk tydligen, men så att hans påverkan är ju stor, men liksom han förstår ändå inte om den på riktigt är det. För jag menar,
nej, och sen hur länge det pågår, det är ju det också. Det har vi ju varit inne på förr, att hur länge har han roat sitta och syssla med och sånt där han märker att det finns en viss byråkrati inbyggd i den maskineriet, och han att det är inte så där bara att sitta med rödpennan och spara in miljoner hit och miljoner dit.
Nej, och liksom...
För att inte säga miljarder.
Men alltså, och sen det att han... jag menar, det finns ju lobbyister i USA. Det är ju lobbyister mot kongressen. Det är ju jättevanligt, eller hur? Det är väl inget konstigt.
Jo.
Så det finns ju massa andra människor som håller på också på det där sättet och påverkar.
Jo, visst.
Så att, och kanske har liksom egentligen bättre position än Musk egentligen har. Inarbetade grupper eller hur, visst är det sånt här som de...
Ja, det är ju väldigt utvecklat det där systemet.
Men okej, men en sak med det här bara förra veckan, att det jag inte förstår är ju liksom, vissa medier gick ju ut och sa att nu var det liksom ett nederlag för Trump och oj oj oj, och nu är Musk liksom, nu säger Musk en sak och Trump en annan, och sen blev det inte riktigt så. Man förstod aldrig liksom turordningen. Först var det ett förslag som fick nej, och sen var det ett annat, eller hur, någonting sånt. Men var det ett nederlag för Trump på något sätt?
Ja, det är ju det som jag inte riktigt vet, för att det var så intressant, för att jag tänkte då att jag kollade, av någon anledning så kollade jag Fox News och Wall Street Journal, och det är ju liksom två konservativt präglade nyhetsmedier då.
Ja, Wall Street Journal är också konservativ, ja.
Ja, och i Fox fall så beskrev man det som en stor seger för Trump, och i Wall Street Journal så var det tvärtom, att
okay.
Det blev en prestigeförlust för Trump. Så att, säg då vem som har rätt, och inte om där kan ha liksom gemensam gemensamma åsikt. Så.
Men alltså vad jag förstår så att om det blir så att staten stänger ner liksom att då de där en fjärdedel inte får sina löner och så, då blir det en markering mot att vi ska inte liksom den här typen av budgetsystem ska vi inte ha något mer, att det blir liksom ett lite strejkaktigt på något vis, och det är de ju emot egentligen, eller hur, Trump och Musk, att det finns en sån här budget som är lite för spenderbyxorna på. Det är för mycket pengar till allt möjligt, liksom, att det är ingen kontroll.
Jo, men i Trumps fall så ska han tydligen dra igång det för att han ville få in en sån här budgetposter för byggande av muren mot Mexiko.
Ja, så att han är med där.
Då ska han göra det, och jag menar, sånt kostar så att om Musk tycker att det ska sparas in och snålas, så att enklare ifall man ska smälla och lägga igång den där muren.
Men det är svårt för oss att ta det på allvar, för det var väldigt mycket om att nu får de inte åka till på julsemester för att alla som jobbar på säkerheten på flygplatserna går inte till jobbet, och liksom det var väldigt mycket det här att inte få fira jul och att politikerna inte får åka hem till sina stater, och det är så svårt att förstå vad som är högt och lågt när man lyssnar på det där, eller hur?
Så. Jo, men det är ju vad man väljer att ta upp då, ja. Belysa problematiken med, helt enkelt.
Men liksom det godkändes alltså till slut, och då var det inte riktigt så antagligen så som Trump hade velat, men det var i alla fall, de fick åka hem till jul allihopa.
Ja. Men
det är ju inte en fråga som är liksom i Trumps politik. Det här är ju handlar om något internt, en intern budget för staten, eller hur? Så att det är ju inte en fråga som är avgörande på något sätt i USA eller för politiken.
Nej, inte det är ju det, men att det är ju liksom, han är ju att känna sig för med liksom, kolla var isen håller, att hur mycket makt har han egentligen. Och nu talar om det där med att...
Att han vill göra det, att lägga sig redan nu menar du då när han...
Ja, men precis, man ser ju det via de här spektakulära utnämningarna. Jag tror ju verkligen inte att han tycker själv att han har valt den bästa till varje. För att det är ju ganska utmanande och märkliga, utan att vi har gått igenom det många gånger för de här med spektakulära.
Jo.
Men också då med att liksom testa sin makt, att kan han redan nu då få igenom lite pengar till den där muren mot Mexiko till exempel. Mm. Att vi tar han för att vi ska komma ihåg att jag kan ju tro att framförallt i representanthuset så kommer republikanerna att vara splittrade därför att det är liksom 220 mot 215, så det räcker ju liksom att några röstar med demokraterna eller lägger ner sin röst eller stannar hemma eller någonting sånt. Jag tror att det är bättre koll på läget i senaten var det 53 mot 47. Okej, det är också en handfull eller halvdussin som skiljer, men att där är ju så pass mycket färre individer att hålla reda på helt enkelt. Att i representanthuset, om man talar om över 200 personer per parti, så det kan finnas ganska originella typer som slinkar in där, så att jag tror han kommer att få mycket problem med representanthuset, trots att det utåt sett ser bra ut i och med att de har egen majoritet.
Ja, intressant. Men, och det ska man ju säga till den som lyssnar, att nu är det ju inte det representanthus och den senat som kommer att vara när Trump tillträder, utan nu är det ju så att säga Bidens, det han har levt med som gäller.
Jo, de där tillträder, men att de, på individnivå så de flesta är ju detsamma i alla fall.
Ja, det är sant. Men bara för att repetera, hur är då skillnaden mot nu Bidens tid, alltså Bidens två andra sista år, och när Trump börjar, vad är skillnaden på maktbalansen i kongressen då nu till slut? Är det samma eller går det tillbaka för någon, eller hur blir det?
Nej, det var ju så att republikanerna tog ju över i senaten, så att från att ha varit länge med 49-51 så är det nog då, var det 53-47, så att där är ju en väsentlig skillnad. I representanthuset så är styrkeförhållandena nästan identiska.
Som det har varit förut, ja.
Ja, för att det var 220 mot 215 nu, och efter förra valet var det 222 mot 213. Mm. Men att under den tiden så är det några som har kommit och gått, några som en blev utkickad och någon annan lämnade bort på grund av sjukdom och så vidare. Så att, men att det i det stora hela så är det status quo i representanthuset och en helt ny situation i senaten för att de förklarar enkelt.
Men ändå, då är det då att senaten, där plockar han ministrar, så där är det vissa försvagning. Det blir ändå en försvagning för republikanerna där tills vidare, eller hur? För några...
Jo, men de är ju... Då kommer det ju att bli nya val i de delstaterna och han har väl plockat den från sådana ställen var de inte riskerar att tappa någon plats, tror jag. Lämna bort från senaten, så då blir det ju nyval. De har ju ett suppleantar på det viset.
Mm. Men i alla fall, okej, men när man tittar då på att det är lite övertag i senaten och representanthuset ungefär detsamma. Och så funderar man på då, vad har Trump för position? För att han var ju helt överlägsen, har han påstått nu, att i valet här är aldrig någonsin, eller vad det är, har han, någon president vunnit så fint som han har vunnit den här gången, eller något sånt har han sagt, eller vad är det annars?
Han påstår att han är den mest överlägsna vinnaren sedan slutet av 1800-talet. Ja. Jag började med överlägsen, men jag var inne på förr, men alltså det grovt, så jag kan ju säga att sen slutet av 1800-talet var det lite över 30 presidentval och jag skulle säga att 25 av dem har varit mer ojämna än årets val. Jag kan här genomgå på en eller två timmar och ni kan ringa. Men
dina
jag
menar, elever kan
få höra. Ja, vem som helst. Trump själv kanske.
Ja.
Jag kan ta det på engelska så han förstår, men jag menar, vi behöver inte gå längre tillbaka än 2012, om jag minns rätt, då Obama... omval, så han har en mer klart, men ta en sån här som Franklin Roosevelt, han vann 4 gånger jätteöverlägset. En gång liksom fick han alla delstater utom Maine och Vermont och Reagan vann överlägset 2 gånger och till och med såna som Nixon och Lyndon B. Johnson så har ju också varit jätteöverlägsna, att då Nixon blev omvald så vann han i nästan varenda delstat, likadant med Reagan, och Lyndon B. Johnson så led ju på en sympativåg efter den mordet på Kennedy, så han vinner ju alltså fullständigt överlägset 1964. Så frågan är ju då att varför pratar Trump skit helt enkelt? Och det är ju sånt som, det är ju så lätt att kontrollera det där.
Men kanske de han pratar till aldrig kontrollerar. Så de,
det är bara min tanke om sanningen.
De har inte ens hans väljare har gått din kurs, förstår du?
Tyvärr. Jag tror det lär ju varit så att han fick inte ens en majoritet av att han, jag tror det var så att han fick 49,9%
röstat.
Harris fick 48,4%, så han var ju den som fick pluralitet, men han fick ju inte majoritet om det ska vara rätt noga. Och nu har jag då just räknat upp och han fick över 60%.
Som jag förstod det då, menar han också att det är ovanligt att republikaner får mest röster av folket, oavsett om de vinner presidentmakten.
Jo, för att om vi räknar från tiden efter George Bush den äldre då, som alltså vann 88, så från 92 och framåt, alltså Bill Clinton, så de ju bara... Det är liksom bara då Trump vann nu och då George Bush den yngre blev omvald 2004 som republikanernas flest röstade, för att både då George Bush vann, den yngre vann år 2000 och då Trump vann 2016, så var det ju alltså republikanerna eller demokraternas kandidat som hade fler röster utav bland få, så att det är ovanligt att...
Ja, men det har hänt förut.
Ja, jättemånga gånger alltså. Så om vi tar, jag menar, vi behöver ju bara se på den här tiden efter inbördeskriget, så var ju republikanerna starkare i liksom årtionden.
Ja.
Valet, det var ju bara den här Grover Cleveland som var undantaget helt enkelt.
Det är liksom en historia som det berättas om och sen en historia som man kan få på riktigt fram i fakta, tack vare att vi har Klaus Stolpe med, en historiker här, att du vet allt där och liksom... Det är så lätt att få en uppfattning som inte riktigt stämmer. Det är hemskt lätt att svälja vad Trump säger, tror jag, för många människor. Men...
Jo, men även då, om vi nu hoppar tillbaka till det med George Bush, den yngre, så att han fick ändå 50,7% av rösterna, om vi har bet noga, så han hade ju faktiskt en majoritet. Sen är det en annan sak, att där var det lite jämnare nog sett till elektorsrösterna, men i vilket fall som helst, att oberoende om man talar om stöd ute bland folket eller sett i elektorer, så liksom Trump talar skit.
Ja.
den här överlägsenheten, att det liksom stämmer inte, kommer inte ens i närheten av sanningen.
Nej, så där är det. Men en sak som skulle vara intressant att prata om längre fram, det är ju det här, vad som har hänt med dem som har varit med i presidentstriden. Kommit tvåa, kommit trea, eller framförallt kommit tvåa. Och sen om de kommer tillbaka, eller om deras karriär är över. Jag menar, vi har Nixon, och frågan är ju förstås med Harris, som man undrar, kommer hon att komma igen? Eller när man har förlorat ett presidentval, så att säga, kommer man aldrig igen då?
Personligen så, jag har ju varit inne på det här förr, att hon gjorde en så pass slät figur, så jag tror ju inte att demokraterna nominerade en kvinna vare sig 28 eller 32, och nominerar de en kvinna så är det inte henne. Och det här, och för att lägga på, så tror jag inte att det ska bli hon nu heller, ifall den här nomineringskampanjen ska ha gått till på ett normalt sätt. Men som sagt, att jämföra med att Nixon kom tillbaka efter en förlust mot Kennedy 1960 känns lite vag, för han tillsammans med Cleveland, som vi har varit inne på, är ju de här undantagen som bekräftar regeln. Men jag menar, inte kom ju McCain eller Romney tillbaka efter att de hade förlorat mot Obama. Inte kom Gore eller Kerry tillbaka efter förlusterna mot Bush. För att inte tala om Hillary Clinton, som ju ändå var förhandsfavorit 2016. Inte syntes hon ju till då.
Nej.
Men beträffande Harris så hade det ju varit tal om att hon ska försöka bli guvernör i Kalifornien. Och det vet jag. Jag vet inte hur konkurrensen ser ut där.
Nej, det är svårt att säga.
Det är väldigt svårt att uttala sig om den saken. Den här Gavin Newsom som nu är, så han kommer att liksom lämna bort. Men att om det sen är Harris eller om hon är ett förbrukat kort även på delstatsnivå. Förresten, så Nixon försökte efter det här förlustvalet mot Kennedy 1960, så försökte ju Nixon blir guvernör i just Kalifornien, men förlora.
Ja, intressant. Så att det börjar likna mer och mer Harris här.
Ja, men det är bara det att hon inte blir president. Hon kommer inte att bli president.
Nej, det får ju framtiden.
Där tar likheterna slut, så som jag ser det.
Ja, vi får ju se framtiden utvisa. Men Klaus brukar ha rätt när det gäller sådana saker.
Ja, vet du, det är
men,
spekulation. Det är.
Men ja, man undrar vem som är mer sympatisk i alla fall, Nixon eller Harris. Men i alla fall kan
man diskutera länge.
Ja, det är bra. Vi ska fortsätta när det blir nyår och summera lite året som har gått. Men du som lyssnar kan också följa vår serie Mr. President på samma ställe, totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Tack ska du ha själv. Hej.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.